där man än befinner sig i. Men primärt så är den skriven till människor mitt i livet. Och så finns det också ett kapitel som är riktat just till den som är pensionär. Som heter det Aldrig för sent. Så är det. Men nu släpper vi det. Den finns ute vid bokbordet, så om du vill köpa den så får du gärna göra det. Och vill ha en signatur i den så kan vi fixa det också. Den här helgen talar vi om ett vägledande ledarskap, en växande församling och en välsignad stad. Och på eftermiddagen så talar vi om det här med ett vägledande ledarskap. Jag tror att allting börjar med ledarskap. Allting står och faller med ledarskap, och därför tror jag det är viktigt att sätta fokus där och tala om ledarskap. Jag tror att ett vägledande ledarskap kommer att kunna skapa en växande församling. Och en växande församling kommer att kunna få till resultat en välsignad stad. Och det vill vi allihop se, eller hur? Kanske inte bara en välsignad stad utan flera välsignade städer. Därför att temat ikväll ska inte tolkas, temat är alltså en växande församling. Det ska inte tolkas som att det är bara en av de här församlingarna som kan växa. Det är inte så jag har tänkt med det hela, utan jag tror att alla församlingar kan växa. Och det här är ett ämne som ligger väldigt varmt på mitt hjärta, så ikväll kommer jag skjuta lite från höften. Om du tycker att jag träffar, om du tycker att jag inte träffar riktigt rätt, så får du gärna tycka det. Men hoppas att du ändå riktigt ärligt ska våga ta till dig och pröva det jag säger. Därför att det här tror jag är viktigt. För några år sedan så träffade jag Pelle Hörnmark, och vi kom att prata lite grann om med församlingsväxt. Och Pelle, han slängde ur sig i kommentarerna att vi kanske inte ska vara så upptagna egentligen och tala om det här med antal, utan vara mer intresserade av kvalitativ tillväxt. Och då svarade jag Pelle ungefär så här, att i apostlagärningarna verkar det i alla fall som att de hade intresse av att tala om numerär tillväxt. Och då tittade Pelle på mig och sa, good point, bra poäng. Alltså, ibland talar vi lite föraktfullt i svensk kristenhet om det här med numerär tillväxt. Och naturligtvis, jag tror att Gud vill att vi ska växa både kvalitativt och kvantitativt. Jag tror att den kvalitativa tillväxten är också lite grann av en förutsättning för den kvantitativa tillväxten. Men ibland gör vi en olycklig ut. Vi spelar ut det ena mot det andra. Och vi liksom blir lite, det är inte så noga det där med numerär. Utan det viktiga är att det är kvalitet. Och så kan vi ju liksom försvara oss med hur mycket vi minskar än som församling. Alltså, vi har ändå kvalitet. Och jag är inte säker på att det alltid är så. Ibland så tycker vi också, och jag hör kommentarer att tala om tillväxt och så här, det är alldeles för mycket av företagstänk, det är alldeles för mycket managementtänk och så här, va. Men jag brukar säga så här, att så länge som vi inom vårat samfund, jag vet att det finns ju samfund som har större församlingar än vi i EFK, men så länge som vi i EFK i alla fall inte har en enda församling som är lika stor som den första församlingen var på den första dagen, då ska vi inte tala om att vi har för stora församlingar. Alltså, den första församlingen, då var 3000 på den första dagen. Vi har ingen församling inom EFK som är 3000 medlemmar, och vi har ganska långt därifrån faktiskt. Men så var det. På första dagen så var de 3000. Och vi kan läsa vidare vad som står i Apostlagärningarna. Om vi går till Apostlagärningarnas andra kapitel. Så läser vi alltså i den 41 versen att de som då tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Och så står det i vers 47 sen, de prisade Gud och var omtyckta av hela folket, och Herren ökade var dag skaran med de som blev frälsta. Det innebär att varje dag var det nya människor som kom till tro. Det måste innebära att det var minst 365 nya människor varje år. Om det varje dag är nya människor som kommer till tro, och vi begränsar oss till att säga att det var en, så är det ju i varje fall 365 nya medlemmar minst det året. Eller hur? Om vi sen går fram till fjärde kapitlets fjärde vers så står det: men många av dem som hade hört ordet kom till tro, och antalet män var nu omkring 5000. Alltså, apostlarna lyfter fram det här, man räknar, man tydligen så är man intresserad av det här med antal. Man räknar människor. De hade inte Öyvind Tolvsen som EFK har, som är en riktig sån här statistiker då, som håller ordning på statistiken i hela frikyrkligheten i Sverige. Men de hade den här funktionen. De var intresserade av antal. Man talar om antal. Och det var en påtaglig växt i den första församlingen. Och jag drömmer om att få se en bred, påtaglig församlingstillväxt i Sverige. En tillväxt som också ska få kanaliseras i nya, djärva missionssatsningar. Det drömmer jag om. Under ganska många år nu så har jag varit lite nu och då till Bibelskola Livskraft på Rallingsås i Aneby. Och jag har undervisat om församling där i många år. Och jag brukar börja den dagen som jag har undervisning på samma sätt. Jag brukar skriva ordet församling på whiteboarden. Och så säger jag så här till eleverna: vad har ni för associationsord till ordet församling? Vad tänker ni på när ni hör ordet församling? Och så skriver jag upp på whiteboardtavlan allt som de säger runt omkring det där ordet församlingen i mitten. Och det är ganska intressant att se vad som händer över tid. Jag var där för några månader sedan och då märkte jag väldigt påtagligt utvecklingen. Det första någon sa, det första associationsordet, det var viloplats. Det andra ordet som de lyfte fram, det var kom som du är. Och det var väldigt mycket av liksom, vad kan jag få? Det här vilsamma, trygga för mig. Inte någon nämnde ordet evangelisation. Inte någon nämnde ordet mission. Jag tänkte, det här är liksom de mest medvetna ungdomarna i frikyrkligheten i Sverige. Det är de som tar sig tid att gå på bibelskola. Det är de som är lite grann i framkant av utvecklingen bland unga människor i Sverige. När man tänker församling så tänker man väldigt passivt. Väldigt passivt. Och jag märker också en tydlig tendens när jag där sista åren så har det varit väldigt mycket betoning på det här med simple church, det lilla konceptet. Man tror inte riktigt på stora församlingar, det ska vara små församlingar, det ska vara väldigt enkelt. Och jag gör allt jag kan när jag kommer dit för att skruva på en del andra skruvar så här och försöka ge en liten annan inriktning på det hela. Va? Jag tror att vi behöver små församlingar, men jag tror att vi behöver stora församlingar i vårt land också. Och om man läser Apostlagärningarna så är det väldigt uppenbart att det här med evangelisation och mission, att nå ut, att nå nya, att växa, att se framgång för Guds rike, det är väldigt markerat i apostlarna. Det är nyckelbegrepp i apostlagärningarna. Faktum är att man skulle kunna dela in apostlagärningarna i 6 avsnitt. Det är väldigt tydligt att apostlarna är indelat i 6 avsnitt. Det varje avsnitt avslutas med en utvecklingsrapport. Det första avsnittet, det har vi från apostlarna 1:1 till och med apostlarna 6:7. I det avsnittet så berättas om församlingen i Jerusalem, om Petrus förkunnelse, apostlarnas verksamhet. Det skulle ju börja i Jerusalem och det är just det som rapporteras om här. Avsnittet sammanfattas med orden i kapitel 6, vers 7. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga tron. Guds ord hade framgång, antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt och även en stor grupp präster började lyda tron. Det är den första utvecklingsrapporten. Guds ord har framgång. Lärjungarna växer. Antalet växer. Det betonar man. Och till och med ett gäng präster började lyda tron. Då är det framgång för Guds rike. Men det hela skulle gå vidare. Andra avsnittet är från kapitel 6, vers 8 till och med kapitel 9, vers 31. Här berättas om hur evangeliet spreds vidare, inte utan kamp och lidande. Och här beskrivs bland annat om hur Stefanos marteras till döds. Men här berättas också om hur evangeliet sprids vidare från Judén till Samarien. I Samaria, huvudstaden i Samarien, blir det stor glädje när Filippus predikar evangeliet med kraft. Men här berättas också om hur den etiopiska hovmannen blir döpt och säkert tar med sig de goda nyheterna till Afrika. Här läser vi också om den stora motståndaren Saulus omvändelse. Han börjar genast predika i synagogorna i Damaskus i Syrien att Jesus var Guds son. Och slutrapporten lyder i vers 9, eller kapitel 9, vers 31. Församlingen hade nu lugn. Ja, nu går vi tillbaks. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judén, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i vördnad för Herren och växte genom den heliga andes tröst och förmaning. Tredje avsnittet är från kapitel 9, 32 till 12 och 24. Och här är det Petrus tjänst som står i fokus. Och den centrala berättelsen här handlar om hur Petrus förkunnar evangeliet i Cornelius hus i Caesarea. Det där är ju en väldigt viktig historisk händelse där Petrus förstår att evangeliet också är till för hedningarna, alltså icke-judarna. Man trodde ju först att det var bara judarna som skulle nås av evangeliet. Men här förstår Petrus, Herren undervisar honom väldigt tydligt, väldigt pedagogiskt, väldigt påtagligt, så att han ska förstå att evangeliet är också till för hedningarna. Och det öppnar upp helt nya vidder, men avsnittet sammanfattas med några få komprimerade ord. Guds ord hade framgång och spred sig allt mer. Det är den tredje utvecklingsrapporten. Nästa avsnitt är från 12:25 till 16:05. Här flyttas fokus över på Paulus tjänst och den missionsverksamhet som initieras utifrån församlingen i Antiochia. Här beskrivs Paulus första missionsresa och upptakten på hans andra missionsresa. Och här läser vi om hur kyrkan vinner terräng i mindre Asien och vi får kunskap om Paulus och hans predikoturné, framförallt i Galatien. Och det avsnittet avslutas med orden församlingen och församlingarna stärktes i tron och växte i antal för varje dag. Här har du uttrycket igen. För varje dag, inte bara i Jerusalem utan också i de delar av världen dit man sen nådde, så var det så att man växte i antal för varje dag. Femte avsnittet är från Apostlagärningarna 16 och 6 till och med vers 19, eller kapitel 19, vers 20. Det här avsnittet berör hur evangeliet förs vidare till Europa. Och här tecknas också ett porträtt av Paulus verksamhet i de stora hednastäderna Korint och Efesos. Och den triumferande slutrapporten lyder: så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. Lägg märke till att även om det är mänskliga redskap som är verksamhet så ligger hela tiden betoningen på att det är Guds ord som har framgång. Det är inte i första hand Paulus som har framgång, det är inte Petrus som har framgång, det är Guds ord som har framgång. Gud använder människor. Gud har gjort sig på ett sätt beroende av oss människor så han använder oss människor. Men det är hela tiden han, det är hans ord, det är hans rike som är det centrala. Det sjätte avsnittet är från Apostlagärningarna 19 och 21 till och med kapitel 28 och vers 31. I det här avsnittet ställs siktet in på världshuvudstaden Rom. Vi läser om hur Paulus fängslas. Det ger honom samtidigt möjligheten att tala både inför folket i Jerusalem, Stora rådet, landshövdingarna Felix av Porcius och Festus, också konung Agrippa. Och sen läser vi om hans strapatsrika resa till Italien, då han också får möjlighet att förmedla Guds rike på Malta. Och i Rom får Paulus tillåtelse att bo för sig själv tillsammans med en soldat som skulle bevaka honom. Och apostlarna avslutas med slutrapporten. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad. Det är avslutningen på apostlagärningarna. Och det är ett väldigt märkligt slut på en bok. Alltså, vad hände med Paulus egentligen? Här har vi följt Paulus, en stor del av apostlagärningarna. Och så slutar boken utan att vi får reda på vad som egentligen händer med honom. Det är ungefär som om du ska läsa en bok liksom, och när boken slutar så har du ingen aning om vad som händer med huvudpersonen. Det är lite frustrerande, va? Det kan ju vara så att om man bygger upp en serie böcker så kan det vara så att man slutar och så får du en cliffhanger då så att du ska läsa vidare. Men om sista boken liksom slutar på det här sättet så skulle det vara ganska frustrerande. Varför byggs apostlarna upp på det sättet? Jo, därför att det handlar inte om Petrus, det handlar inte om Paulus, det handlar inte om människor. Apostlagärningarna är berättelsen om evangeliet spreds från Jerusalem ända fram till världshuvudstaden Rom. Och när man har nått dit med evangeliet så slutar apostlarna. Därför att det är det som är syftet. Syftet är att berätta om hur evangeliet sprids från människa till människa, från familj till familj, från by till by, från stad till stad, tills det har nått fram, ända fram till världshuvudstaden Rom. Det är syftet. Du vet, jag brukar säga så här att på medeltiden då visste ju inte människor så mycket. Man var inte så upplysta. Utan då trodde man ju att allting kretsade kring jorden. Jorden var allting centrum. Idag är vi ju mycket mer upplysta. Så idag så vet vi att det är inte på det sättet, utan idag så vet vi ju att hur det förhåller sig. Vi vet ju att allting kretsar kring mig. Eller hur? Allting kretsar kring mig idag. Det är jag, det är mig och mitt som är allting centrum. Idag tillber vi inte den heliga treenigheten, Fadern, Sonen och den helige Ande, utan vi tillber den oheliga treenigheten, jag, mig och mitt. Det är vi som är i centrum. Men apostlarna ger ett väldigt gott perspektiv här. Apostlarna visar att det handlar inte primärt om människor. Det handlar om Gud. Det handlar om Guds syften. Det handlar om Guds ord. Det handlar om Guds ord som ska ha framgång. Det handlar om evangeliet. Det handlar om konungen i riket, Jesus Kristus. Det handlar om Guds rike. Det är det som är allting centrum, som allting ska kretsa kring. Inte omkring dig och mig. Idag så tror vi ju liksom att det är ju vi anpassar Guds ord till oss, för vi ställer oss i centrum och så avgör vi hur Guds ord ska tolkas utifrån oss i centrum, va? Men det måste vara Guds ord som är i centrum. Ja, men jag tycker inte om det där som står. Nej, men okej. Det står där i alla fall. Och du måste lära dig att förhålla dig till det. Därför att det inte är du som har skrivit Bibeln. Det här är Guds ord. Det är Guds ord som är det centrala. Det är Guds rike som är i centrum. Det är Fadern, Sonen och den helige Ande som är i centrum. Inte vi människor. Gud älskar oss. Vi är skapade till Guds avbild. Gud använder oss. Men det är en helt annan sak. Vi måste inse att det är han som är i centrum. Det är hans uppdrag som är i centrum. Därför handlar det inte ytterst om människor, utan det som Gud gör och det som Gud vill göra som är det centrala. Är ni med? Bra. En sak som vi alltså kan se när vi studerar originalförsamlingen i Apostlagärningarna är att det var en starkt växande församling. Det finns många saker man kan se om församlingen och som vi skulle kunna tala om församlingen. Men en av de saker som är väldigt tydligt markerat i Apostlagärningarna är att det var just en växande församling. Och det här tänkte jag utveckla lite grann då under den här kvällen, resten av den här kvällen. Och frågan är vi en sån där apostlagärningarna församling, en sån där nytestamentlig församling som växer? Eller är vi en församling som går åt något annat håll? Och vad vill vi vara? Är vi nöjda med att vi är en församling som, ja, vi håller ändå hyfsat ställningarna, vi minskar inte så mycket, utan vi är ändå ungefär som vi var för 20 år sedan? Är vi nöjda med det, eller liksom finns det en dröm, en längtan, en vision att vi vill bli fler, vi vill växa, vi vill nå fler människor? Och hur tänker ledarskapet i våra församlingar? Är ledarskapen sådana där vägledande ledarskap som går före och som markerar och målar bilden av hur det skulle kunna se ut, hur det skulle kunna vara? Är det ett visionärt ledarskap i våra församlingar, eller vad är det för någonting? Härom året så utmanar jag vår församlingsledning på den här punkten. Och jag tänkte utmana er också ikväll. Jag ställde fyra frågor till vår församlingsledning. Och de fyra frågorna tänker jag ställa till er ikväll. Den första frågan som jag ställde till vår församlingsledning, det var den här frågan. Vill vi verkligen växa? Inte bara vill vi växa, det skulle kunna vara trevligt att växa, utan vill vi verkligen växa? Det kan ju verka som en lite knepig fråga. Det är klart att en församlingsledare ska svara att man vill växa som församling. Det är ungefär lika knepig fråga som Jesus ställde till handen där mannen som hade varit sjuk i 38 år. Vill du bli frisk? Det kan ju verka som en väldigt märklig fråga. Vill du bli frisk? Ja, men det är väl klart man vill bli frisk om man har varit sjuk i 38 år. Nej, kanske inte säkert. Naturligtvis finns det en anledning till att Jesus faktiskt ställer den frågan. Vill du bli frisk? Alltså vissa människor vill inte bli friska. Du kan göra sjukdomsvinster. Det kan finnas olika anledningar som gör att jag faktiskt inte vill bli frisk. Jag säger inte att alla människor som är sjuka inte vill bli friska, det är inte det jag säger. Men jag säger att det är inte självklart att man vill bli frisk. Och därför ställer Jesus frågan, vill du bli frisk? Det är inte självklart att en församling vill växa. Det är inte självklart att en församlingsledning kommer att svara, ja, vi vill växa. Därför att förändring och tillväxt skapar alltid en hel del problem. Det är lite lugnare att inte växa. Därför att växt skapar alltid växtverk. Den första församlingen hade ganska snart växtverk. Det började knotas och klagas i matkön. Och plötsligt så var församlingsledningen tvungen att göra en omorganisation. Tillsätta diakoner. För att de äldste skulle få uträtta det som de skulle göra. Och det man ser sker på en gång, det är att tillväxten fortsätter. Men hade man inte tagit tag i den situationen, den växtverk, det knotande, knorrande som började uppstå i församlingskroppen, så hade man fått problem. Alltså, växt är inte bara bekvämt. Det kommer också skapa en del problem. Och vi kommer att se att vi behöver göra en del saker annorlunda. Vi kanske behöver organisera om, alltså göra någonting i organisationen som gör att det ser lite annorlunda ut. Och du vet ju hur populärt det är med omorganisation på jobbet. Och därför är den första frågan som vi verkligen måste ställa oss själva på riktigt allvar, det är: vill vi verkligen växa? Den andra frågan som jag ställde till församlingsledaren, det var: tror vi på tillväxt? Tror vi på tillväxt? Låt oss gå till en annan evangelietext i Matteus evangeliet kapitel 9. När det står så här från vers 27. När Jesus gick därifrån, vidare därifrån, följde två blinda efter honom och ropade: förbarma dig över oss, Davids son. Och när han hade kommit hem gick de fram till honom. Jesus frågade dem: tror ni att jag kan göra detta? De sa: ja, Herre. Då rörde han vid deras ögon och sa: så som ni tror ska det ske för er. Och deras ögon öppnades. Alltså, det här med tro är inte helt enkelt. Och vi hinner inte lägga ut en utläggning om vad tro egentligen är och vad tro inte är. Det hinner vi inte ta ikväll. Men helt uppenbart är att Jesus samverkar med vår tro i det som sker. Det kan vi se i det här sammanhanget och det kan vi se i en rad evangelietexter. Så därför är också det här en relevant fråga att ställa sig till sig. Tror vi på tillväxt? Jag minns när jag var i 2000 var jag nere på Global Leadership Summit i Chicago. Jag kom till den där församlingen som arrangerar Global Leadership Summit. Jag minns hur jag gick ut, ställde mig och tittade på de där ofantligt stora byggnaderna de hade och den där gigantiska parkeringsplatsen. Du vet, sån här parkeringsplats utanför ett köpcentra i Sverige är ju ingenting jämfört med den parkeringsplats som de hade. Och så minns jag hur jag stod och tittade på det här. Och så minns jag hur jag sa till mig själv så här: Hans, kom ihåg nu. Jag jobbade i Falun på den här tiden. Kom ihåg, det här är inte Falun. Det här är USA. Det här är inte Sverige. Kom ihåg det nu. Och när jag tänkte det så var det som en blick som slog ner i mitt sinne. Och så blev jag påmind om en berättelse som Tommy Barnett, pingstpastor borta i USA, berättade. Han som är pappa till Matt Barnett som leder Dream Center i Los Angeles nu. Tommys pappa var också pastor. Och Tommy berättade att när han var liten så åkte hans pappa på studiebesök till Europa. Han skulle studera pingstförsamlingar i Europa. Och han kom tillbaks hem till USA och berättade för sin son Tommy att han hade varit i en pingstförsamling i Stockholm med 7000 medlemmar. Tommy frågade sin pappa: pappa, tror du att vi någonsin kommer att se så stora pingstförsamlingar här i vårt land? Och på hans pappa svarade: nej, folk är så annorlunda här. Hans pappa fick inte se det heller, men Tommy fick se det. Tommy blev pastor i Phoenix, Arizona och kom att leda en församling som hade betydligt många fler medlemmar än 7000 som Philadelphia i Stockholm hade. Alltså, är det vi som har problemet? Är det vi då som står och tänker så här: det är så annorlunda här? Vi hör om tillväxt i andra delar av världen. Och jag menar, jag har själv varit med om det. Jag har varit ute i andra delar av världen. Jag har gjort inbjudningar till frälsning och folk har strömmat fram. Jag har tänkt, nu har jag upplevt ett genombrott i mitt liv. Och så kommer man hem till Sverige, gör precis likadant och förväntar sig samma resultat. Men det blev inte riktigt samma resultat. Men innebär det att det är omöjligt i Sverige? Att det inte kan ske i Sverige? Är folk så annorlunda här så det kan inte ske här? Tänk dig att så tänkte pingstvännerna i USA ett antal årtionden tillbaks. Tror vi på tillväxt? Jag är övertygad om att om vi ska få se tillväxt så är en grund att vi tror på tillväxt. Att vi verkligen tror på tillväxt. Att inte vårt sinne sätter gränserna för vad Gud kan göra. För Gud kan alltid göra mer än vad vi kan tänka. Men på något sätt så vill han samverka med vår tro. Skapa tro i ditt och mitt hjärta för att tillväxt är möjligt. För det tredje, den tredje frågan jag ställde till våra församlingsledare, det var: planerar vi för tillväxt? Även om vi både vill växa och tror på tillväxt, så räcker inte det. Utan vi måste också planera för tillväxt. Och rent konkret, vad är det som visar i våran församlingsplaner att vi tror att vi kommer att växa? Vad är det i er församlingsplaner som visar att ni tror på tillväxt? Och det går till Jesaja 54, så talas det om att ni ska utbreda er både åt höger och åt vänster. Det talas om att förlänga tältlinorna, att slå ner tältpluggarna ännu fastare, för ni ska utbreda er både åt höger och vänster. Det var så man gjorde i en normalfamilj på den här tiden, att när familjen växte så var man tvungen att spänna ut, göra tältet större. Det är bara man slog ner tältpinnarna fastare så att de skulle hålla när trycket blev större. Och man förlängde tältlinorna och man sparade inte. För man skulle rymma fler. Frågan är, vad är det konkret som vi gör som församlingar som visar att vi planerar för tillväxt? Den sån där fråga vi behöver jobba en del med som församlingsledningar, tror jag. Om det ska bli någonting av det hela, så måste vi också planera för tillväxt. Gör vi det, och hur gör vi i så fall det? Alltså, i det naturliga så är det ju så vi gör. När vi får fler barn så kanske vi får byta bil. Vi är tvungna att skaffa en större bil. Vi kanske får byta lägenhet. För att vi ska kunna rymma växten, så är det också i en församling. Man måste konkret fundera, vad är det för steg vi behöver ta för att kunna växa, för att kunna bli fler som församling. Och det kanske också innebär att vi måste göra en del saker lite annorlunda än vi gör idag. Ska vi se något större, så måste vi kanske tänka större, planera större och våga större. Jag brukar säga så här hemma i församlingen, för vi säger ofta så här, vi ber för lite. Ja, det är sant, brukar jag säga. Men det finns ett större problem än att vi ber för lite. Och det är att vi ber för små böner. Det är ett större problem. Vi ber för små böner. Det är för lite tro i våra böner. Det är för lite, för små, ynkliga böner. Vi skulle behöva våga be större böner. Järvare böner, trosfriskare böner. Böner som verkligen kräver att Gud griper in för att det ska kunna ske. För vet, ibland säger vi så här, Gud gör inte, han kräver ingenting mer än vad du kan göra själv. Jaså, det är inte min erfarenhet. Min erfarenhet är att när Gud kommer med någonting, så är det alldeles för stort för att jag ska kunna göra det. Därför att Gud tänker alltid större. Alltid större. Han har inte tänkt att du och jag ska göra det som vi själva kan göra. Utan han har tänkt att vi ska få samarbeta med honom och göra det som är långt mycket större än vad vi själva kan åstadkomma, eller hur? Det står i Markus 6 att Herren verkade tillsammans med dem. Och jag älskar det här. Herren verkar tillsammans med dem. Det handlar inte om din och min styrka, din och min förmåga. Det handlar om vad vi kan göra tillsammans med Herren. Och våra böner behöver vara sådana att det krävs Gud för att de ska bli besvarade. Det behövs Guds ingripande, det behövs hans kraft för att de ska bli besvarade. Så frågan är, vill vi verkligen växa? Tror vi på tillväxt? Och planerar vi för tillväxt? Om vi gör det, vad är det konkret som visar att vi faktiskt planerar för tillväxt? Och så kommer den fjärde och sista frågan. Är vi själva villiga att växa? En växande församling måste ledas av människor som själva växer. Jesus utmanade hela tiden lärjungarna att våga göra det som de tidigare inte hade gjort. Han sporrade dem att sträcka sig längre i sin tro. När de kommer med det här geniala förslaget till Jesus, de är ute i ödemarken och folk bara blir hungriga. Och säger Jesus, skicka iväg dem bort till byarna så de får köpa mat nu. Så säger Jesus, ge dem ni själva att äta. Det fanns ingen McDonald's i närheten på den tiden. De var mitt ute i ödemarken. Det var förutsättningarna var som allra sämst. Och Jesus säger, ge dem själva att äta. Vad gör han? Han utmanar dem ju. Eller Petrus när han har gått på vattnet där liksom, va? Han säger, om det är du här så säg åt mig att komma till dig. Och Jesus säger, kom. Och Petrus tar steget över båtrelen och börjar gå på vattnet. Och han går en bra bit liksom, va? Sen börjar han se att det blåser så väldigt. Så då, precis som det skulle vara svårare att gå på vattnet när det blåser än när det inte blåser, så börjar han sjunka. Och hade det varit du och jag så hade vi gjort så här. Petrus, du gick på vattnet. Jättebra du. Du gick på vattnet. Kanon, du gick flera meter. Det säger inte Jesus. Säger, varför tvivlar du? Du klentron. Björn. Och man kan, vill Jesus fullständigt trycka ner honom här? Liksom? Nej. Jesus vill sporra honom till större tro. Det är bra att du gick på vattnet, men du skulle ha kunnat gå längre. Hela tiden så försöker Jesus sporra lärjungarnas tro till att våga tänka större, våga mer. Våga lita mer på honom, förtrösta mer på honom. Som ledare sätter vi standarden för församlingen. Och vi brukar använda det här uttrycket, jag använder ofta, speed of the leader, speed of the team. Alltså den takt som ledaren jobbar i kommer också de som följer att jobba i. Alltså vi sätter standarden. Det är en av de saker som ett ledarskap gör. Man sätter standarden i församlingen på olika områden. Man är med och skapar kulturen i församlingen. Det där som sitter i väggarna som vi inte alltid liksom vet hur det kom in. Men det bara är så liksom, va? Det är ledarskapet som är med och sätter den där kulturen, sätter standarden i församlingen. Uppfinnaren Thomas Alva Edison, han sa en gång så här: om vi verkligen gjorde allting som vi har förutsättningar att klara av, så skulle vi slå oss själva med häpnad. Jag tror att det är sant. Alltså, våga sträcka dig utanför din bekvämlighetszon och låt dig bli slagen med häpnad över vad Gud kan göra genom dig. För Paulus, han skriver så här i Efesierbrevet 3:20 att Gud kan göra långt mer av vad vi kan be eller tänka genom den kraft som han så mäktigt låter verka i oss. Det innebär att när du tänker dina största, vildaste tankar, när du drömmer dina största drömmar, så är det inte gränsen för vad Gud kan göra. Utan han kan göra mer, och inte bara mer, han kan göra långt mer än vad du kan be eller ens tänka. Genom den kraft som han så mäktigt låter verka i dig. Är det bra? Det är ganska bra tycker jag att det är på det här sättet. Alltså, jag menar inte det är bra det jag säger, jag menar det är bra det Guds ord säger. Carl Schultz, snobben skapare, seriefiguren Snobben, han använder den här bilden. Livet är en 10-växlad cykel. De flesta av oss har växlar som vi aldrig använder. Jag tror att det är så. Alltså, man kan ju lätt konstatera att vi människor, vi använder bara en liten del av hjärnkapaciteten. Och jag tror att det är så också med, om jag säger, den andliga kapaciteten. Gud kan göra så ändligt mycket mer genom en överlåten kristen än vad du och jag vågar tro och tänka och be och sträcka oss efter. Och på något sätt är det där vi behöver få tag i så att vi börjar sträcka oss. För visst är det sorgligt om vi har en massa växlar i våra liv som vi aldrig använder. Om vi kör på ettans och tvåans växel hela tiden. Jag minns när jag var liten en gång så var vi ute och åkte bil och vår gamla PV liksom, och vi skulle på semesterresa då liksom, och så fastnar växeln i tvåans läge. Alltså det lät väldigt mycket. Men det hände inte så mycket. Och jag minns ju känslan när vi hade varit in på verkstaden där och de hade fixat det, och plötsligt så kunde vi liksom lägga i både trean och fyran liksom, va? Och helt plötsligt så blev det en helt annan utväxling. Alldeles för många kristna som har fastnat med tvåans växel i. Alldeles för många. Man fastnar med tvåans växel. Och det låter väldigt mycket och vi tar i och vi kämpar i vår egen kraft. Men den heliga ande har andra växlar att lägga i för oss. Va? Så att plötsligt så börjar det ta, det börjar hända någonting. Inte därför att vi jobbar mer, inte därför att vi anstränger oss mer. Men därför att den helige ande är där och verkar. Va? När jag hade utmanat vår församlingsledning och ställt de här fyra frågorna, jag var ganska tuff när jag gjorde det, så var jag ganska frustrerad efteråt. Och jag sa till vår ordförande Leif, som är en mycket klok man, han var ordförande då, han är inte ordförande längre, men han var ordförande då, och han sa så här, jag sa det, jag tyckte inte jag fick den responsen som jag hade förväntat mig och hoppats. Jag är frustrerad, sa jag till Leif. Ja, men sa Leif, det var ju för att du tryckte så oerhört på, starkt på det här. Vill ni verkligen växa? Så det var inte så enkelt att bara säga ja. Så vi lät det ligga ett tag. Det fick gå ett antal månader. Och sen kände vi, nu är det dags att ta upp det här igen. Och så hade vi ett nytt församlingsledningsmöte. Ställde de här fyra frågorna igen. Vill vi verkligen växa? Tror vi på tillväxt? Planerar vi för tillväxt? Och är vi själva villiga att växa? Och då var vi framme. Då kändes det helt annorlunda. Och det var en helt annan respons i församlingsledningen där vi kände att nu har det tagit skruv det här. Va? Och tillsammans kunde vi säga, det här vill vi. Det här vill vi. För du vet, det är inte så givet att man vill växa. Jag märker hela tiden kommer vi till nya punkter i vår församling. Där människor börjar säga, nu är vi för många. Nu är det för stort. Nu börjar det bli för stort. Men vid den här punkten så kände vi gemensamt i församlingsledningen att vi vill växa. Vi tror att vi kan få växa. Vi tänker planera för tillväxt och vi vill själva växa. Och det märkliga var att från den punkten så såg vi en väldigt påtaglig tillväxt ske. På 15 månader så såg vi en nettoökning med över 100 medlemmar. Och sen har det fortsatt. Inte i riktigt samma takt, men ändå en väldigt påtaglig växt år efter år. Och jag tror att det här är möjligt. Jag tror att det kan ske inte bara i Huskvarna. Jag tror att det kan ske i princip var som helst i vårt land. Men du vet, överallt man kommer så får man höra att just här är det svårt. Och det är klart, jag inser att det finns lite olika bördighet på olika fält. Så är det. Men jag tror att det är möjligt att växa faktiskt var som helst i vårt land. Det är klart att det är skillnad på en större stad och en landsbygd, självklart. Men jag tror att det går att växa på landsbygden också. Men det är klart, frågan är om man vill. Så att förresten, jag pratade med Britta Bollmenäs. Vi ska kampera ihop på Hönökonferensen i sommar. Jag känner inte Britta sedan tidigare, men vi hade en medarbetardag så vi fick möjlighet att åka tillsammans och samtala, och det kändes väldigt spännande. Och då berättade Britta, när hon kom till den förra församlingen där hon jobbade i Tibro, så en av, alldeles i början där, hon var ganska ny som pastor i missionsförsamlingen där, som det heter då, så hade de församlingshelg. Hon ställde en fråga till församlingen. Vad man ville med gudstjänsten. Hon hade temat gudstjänsten, väckarklocka eller sömnpiller. Hon berättade till min stora förfäran, så var det flera människor som sa, inte bara tänkt utan sa, vi vill ha sömnpiller. Alltså livet är så tufft, vardagen är så tuff, så låt mig bara få försvinna bort en stund. Det är inte kul att vara pastor när församlingen vill ha sömnpiller hellre än väckarklocka i gudstjänsten. Ja, då skulle jag nog byta församling. Alltså vad vill vi som församling? Vi behöver ställa de där frågorna, de närgångna frågorna. Vad vill vi med gudstjänsten? Vad vill vi? Vill vi växa eller... Nej, det kanske räcker. Det kanske är bra som det är. Alltså, jag kan inte fatta hur man kan svara så. Jag förstår, jag kan inte begripa hur man som kristen kan säga så här. Nej, nu räcker det. Nu börjar vi bli för många. Hur kan man säga det så länge det finns människor som inte tillhör Guds rike? Som inte har mött Jesus. Hur kan vi säga att vi är för många? Hur kan vi säga att nu räcker det? Ja, men det börjar bli trångt i bänkarna nu. Ja, men då får man ju bygga ut. Ja, man kan ju ta bort bänkarna. Eller man kan köra dubbla gudstjänster eller alla möjliga grejer. Det finns ju alla möjliga lösningar. Men man kan ju inte säga att vi är för många. Tänk om hon har sagt det på den första pingstdagen. Nu 3000 har vi räknat in. Nu får det inte bli fler. Det blir jobbigt med administrationen. Ja. Låt mig säga så här också. Det här behöver du inte alls hålla med om. Men jag blir så förundrad över hur knepigt vi tänker i svensk kristenhet. Och låt mig betona, jag kommer från små församlingar. Min pappa var pastor i små församlingar ute på landet. Jag har vuxit upp där. Jag är oändligt tacksam för att det finns små församlingar. Vad är problemet med de stora församlingarna? Ja, människor ser en massa problem med de stora församlingarna. Jag kan bara se ett problem med de stora församlingarna. Och det är att de är för små. Det är det enda problemet jag kan se. De är för små. De skulle behöva vara större. Men jag tror vi har en del fördomar att knäcka på det här området. Till exempel den här fördomen. En del människor säger så här. Små församlingar är bättre för det blir bättre gemenskap då. Är det sant? Det kan vara sant, men det måste inte vara sant. Alltså storleken på församlingen säger ingenting om gemenskapens kvalitet, skulle jag vilja hävda. Du kan ha jättefin gemenskap i en liten församling, men du kan också ha kass gemenskap i en liten församling. Du kan ha bra gemenskap i en stor församling och du kan ha dålig gemenskap. Det säger ingenting om, storleken säger ingenting om kvaliteten på gemenskapen. Men jag skulle vilja hävda så här, att det kan vara enklare att bygga gemenskap i en stor församling. Därför att i en liten församling, om vi nu bara är två tonåringar, så gäller det verkligen att personkemin funkar. Det finns faktiskt en större chans att du hittar människor som du kopplar sådär lite extra med i ett större sammanhang än i ett litet sammanhang. En annan sån där fördom tror jag, det när vi säger så här. I en liten församling är människor mer aktiva. Ju större församling blir, desto mindre aktiva blir människor. Ja, kan vara så, men det måste inte vara så. I en stor församling kan du också jobba med en mycket bredare verksamhet. Du har förutsättningar, möjlighet att jobba med en bredare verksamhet. Vilket gör att det är större chans att kunna hitta det där som riktigt är min passion. Det innebär inte automatiskt för att församlingen är stor att det blir en aktiv församling. Det är inte det jag säger. Men det finns en fördom i det här. Att det alltid är sämre med någonting större. Och ja, men så tänker vi inte i något annat sammanhang. Om jag ska gå och kolla på hockey så tycker jag det är roligare att gå när det är fullsatt på Kinas arena än när det är halvfullt. Ska jag gå på en restaurang så går jag hellre på en restaurang där det sitter en del människor än där det inte finns någon. Det kan vara bra ändå. Men vi tänker ju så, eller hur? Ah, här är ingen som, det är nog inte så bra utbud här, va? Men i församlingen tänker vi precis annorlunda, va? Det är bra om det inte är så många. Det är mer radikalt evangelium om det inte är så många. I ett stort sammanhang. Där bara försöker man försöker smeka dem medhårs och så här, va? Ja, men det behöver inte alls vara så. Det kan vara en jätteradikal förkunnelse fast det är ett stort sammanhang. Jag tror att vi är en del präglade av jantelagen på det här området. Och jag tror att vi skulle behöva, visst, jag tror att olika människor trivs i olika församlingsstorlekar också. Det är bra att det finns olika storlekar på församling. Men jag tror att vårt land skulle må väldigt bra av ett antal församlingar som växer sig rejält mycket större än vad vi ser idag. Det tror jag. Du behöver inte hålla med mig om det. Men det tror jag. Och jag tror att vi kan naturligtvis kan också kanalisera växt på många olika sätt och så, va? Och jag har ingenting emot det. Men jag tror att vi skulle behöva vara lite mer lik apostlagärningarna. Och se församlingar som växer dag efter dag med de som låter sig frälsas. Och där det sker en märkbar påtaglig tillväxt som både får människor utanför kyrkan att börja undra, vad är det som händer? Och som också föder tro i andra församlingars hjärtan. Det kanske kan gå här också. Du kanske inte måste åka till Korea eller något annat land för att se en riktigt påtaglig tillväxt. Utan det kanske är möjligt i Sverige. Och så kan vi få sporra varandra ungefär som på Stenmarks tid. Du vet, varenda unge skulle åka ut för eller spela tennis. Därför att Stenmark och Borg banar väg liksom, va? Och det där skulle vi kunna få se i svensk kristenhet också, tror jag. Att det finns församlingar som på något sätt får nåd av Gud och att få ett initiativ som inspirerar andra. Kan det ske hos dem? Kan det ske hos oss också? Och så får vi se hur vi sporrar varandra till kärlek och goda gärningar och se en riktigt påtaglig tillväxt i församlingen i Sverige. Och den som brinner för att bygga en liten församling och Simple Church och alltihop det här, Gud välsigne dem. Och vi kan backa upp dem i det. Men låt oss också be om att vi ska få se rejält mycket större församlingar i vårt land. Det tror jag att vi skulle behöva se. Och det tror jag att vi ska be om och sträcka oss efter. Och jag tror att det är möjligt. Jag tror att det är fullt möjligt. Och för då? Därför att vi har världens bästa budskap. Vi har världens bästa budskap. Vi har det budskap som varenda människa behöver i det här landet. Och ju mörkare det blir och ju mer förvirrat det blir i det här landet, och det håller på att bli rejält förvirrat i det här landet, desto mer kommer vi att se behovet av ljuset. Och de församlingar som verkligen sätter ljuset på skeppan och låter ljuset lysa kommer att kunna ha en sån framgång i den här tiden också, tror jag. Mitt i motstånd, mitt i problem, mitt i svårigheter, så tror jag det är fullt möjligt. Och jag tror att Gud vill det. Därför att Bibeln säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Och så länge Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen, så finns det tillväxtpotential i församlingen, också i Sverige. Ska vi be om det? Ska vi stå upp tillsammans? Gud, tack för det du har gjort i vårt land. Tack för den historia som ligger bakom oss. Tack för gudsmän, gudskvinnor som troget har tjänat dig. Tack för människor som verkligen har offrat och satsat och slitit och engagerat sig för att ditt rike skulle få framgång i vårt land. Tack för väckelse som har liksom svept över den här nationen. Tack för missionärer som har sänts ut i så stor omfattning ifrån vårt land, Herre. Och Herre, nu ber vi. Vi har sänt vårt bröd över vatten. Nu ber vi, Herre, låt det få komma tillbaks. Herre, tack för att du sänder människor från andra länder idag till vårt land, Herre. Tack för missionärer som kommer hit från andra delar av vår värld. Som kommer med eld, som kommer med inspiration, som kommer med glöd, Herre. Vi tackar dig för det, Herre. Och vi ber om välsignelse över de som kommer till oss. Och vi ber om att vi ska kunna ta emot dem, Herre. Och låta dem få utrymme liksom, att verka tillsammans med oss. Och Herre, så ber vi. Vi ber för varenda församling i det här landet, Herre. Vi ber för de församlingar som på något sätt känner att det är lite vind i seglen ändå. Det händer positiva saker. Vi är på rätt väg, Herre. Vi ber. Ös på liksom. Låt din vind få blåsa ännu starkare, Herre. Ännu starkare, Herre. Församlingar som växer, församlingar som utvecklas, även om de jobbar lite annorlunda än vad vi gör. Herre, vi välsignar dem. Vi välsignar det de gör, Herre. Vi ber om att de ska få ännu mer framgång, Herre. Vi ber om att de ska få se ännu fler människor komma till tro, Herre. Men vi ber också för de församlingar som har motvind, de som har det kämpigt, de som har upplevt kanske under längre tid att det har gått emot, det har varit liksom bara tillbakagång, tillbakagång, tillbakagång. Herre, tack för att du kan vända på det. Tack för att du kan vända på det. Tack för att du kan komma med din vind, Herre. Tack för att du kan komma med din andes vind, Herre. Tack för att du hade kraft att föra Lazarus ut ur gravmörkret, Herre. Du kan ta det till och med som är dött och ge det liv igen, Herre. Tack för att du kan komma in i sammanhang som känns döda, som känns liksom att det inte finns något liv riktigt. Tack för att du kan komma, Herre, med ditt liv, Herre. Det är aldrig omöjligt för dig, Herre. Och vi ber att vi ska få se församlingar och sammanhang som riktigt har haft det tufft, få uppleva att det blir framgång. Det börjar blåsa andens vind positivt och de börjar få medvind istället för motvind. Det ber vi om, Herre. I Jesu namn ber vi om det. Och vi ber för de församlingar som vi representerar. Herre, vi ber. Tillkommer ditt rike och ske din vilja. Kom med din andes vind, Herre. Låt det få vara församlingar som växer, som på något sätt hittar en väg i just den här tiden. Hur vi ska vara församling i just en tid som den här, Herre. Hjälp oss att hitta verktygen, redskapen att kunna utbreda ditt rike i just den här tiden. Vi ber, Herre. Vi ber för Trollhättan. Vi ber för Vargön. Vi ber för Vänersborg, Herre. Vi ber för alla de platser vi representerar. Tillkommer ditt rike, Herre. Och så ber vi, Herre. Vi ber om ett hjärta för att få vinna människor, Herre. Herre, vi vill verkligen vinna människor i den här tiden. Vi vill verkligen få se människor komma till tro. Nya människor komma till tro. Vi skulle vilja se det varje dag, Herre. Hur nya människor varje dag kom till tro, Herre. Gud, vi ber om det. Gud, vi ber om det. Vi ber om att du rör vid våra hjärtan, Herre, så att de inte blir hårda, så att de inte blir liksom bekväma, utan att vi brinner för att få se människor komma till tro, Herre. Lägg din nöd på våra hjärtan, Herre. Nöden för människors frälsning, Herre. Vi kan inte ta oss det, men vi ber, lägg det på våra hjärtan, Herre. Låt oss få brinna för den här världens skull, Herre. För den här trasiga världen, för den här sargade världen, Herre. För alla de människor som är så illa medfarna i vårt land. Vi ber, Herre, kom med ditt rike rakt in i psykisk ohälsa, Herre. Rakt in i sjukdomsbilder, Herre. Rakt in i modlöshet, rakt in i hopplöshet, rakt in i identitetsförvirring. Kom, Herre, kom med ditt rike, Herre. Låt oss få se människor resas upp och gå ifrån död till liv, ifrån mörker till ljus, Herre. Och vi ber, använd oss, Herre. Använd oss till ditt rikes förhärligande, Herre. Till ditt rikes ära, Herre. Gud, det handlar inte om oss, men det handlar om att ditt rike ska framgång, Herre. Ditt rike ska framgång, Herre. Ditt rike ska utbreda sig också i vårt land, i den här tiden. Tack för att det är möjligt, Herre. I Jesu namn. Och föd tro i våra hjärtan, Herre. Föd ny tro i våra hjärtan, Herre. Blås in trons ande i våra hjärtan, Herre. Så att vi plötsligt så kan vi tro där vi inte har kunnat tro tidigare. Där tron inte har funnits, så finns den där. Därför att du blåser den in i våra hjärtan. Ske så i Jesu namn. Amen. Vi ber lovsångsteamet komma fram och så ska vi ta en stund till och lovsjunga Herren, tillbe honom. Men också öppna upp om du vill att någon ber för dig ikväll, så ber vi gärna för dig. Jag skulle speciellt vilja be för dig som längtar efter. Jag skulle vilja få vinna människor för Jesus. Jag skulle vilja få tag i den där nöden för människors frälsning. Du vet, det är så lätt att vi blir bekväma, vi tappar det där. Vi blir upptagna med oss själva bara. Men Gud vill lägga sin nöd i våra hjärtan. Och gör oss till själavinnare, det tror jag. Och om du känner att det här vill jag få tag i, så ber vi gärna för det. Eller om du har andra behov, så ber vi också gärna.
Vi har ju förebedjare här som är tränare och vana att betjäna. Och innan gudstjänsten så lyssnade de in, som de alltid brukar göra, om Gud ville säga någonting som han ville göra i människors liv här i gudstjänsten. Det som vi brukar kalla kunskapens ord. Och jag tänkte jag skulle dela dem med er. Förutom det som Hans sa, den här viktiga inbjudan som han gav, så vill vi också ge de här hälsningarna från Gud. Och Gud vill möta de här behoven som han talar om. Det är någon som brottas med självmordstankar. Jesus vill göra dig fri från den skulden. Muren mellan dig och Gud finns inte. Någon såg en bild av en bunden tunga. Gud vill lösa din tunga så du blir frimodig. Ett annat tilltal är att du tror att du inte har något att ge Gud. Gud säger, det är dig jag vill ha som du är. Någon brottas med funderingar kring dopet, men Gud säger, ta ett steg och pröva mig. Gud vill bota migrän. Och en person upplevde att någon som har varit med om en tragisk upplevelse som Gud vill sätta dig fri ifrån ikväll. Men jag känner bara när jag hade lyssnat på honom, jag blir så gripen i mitt hjärta. Det här var tilltal från Herren till oss. I våran församling känner jag, tror det är till andra församlingar också, alla kristna som är här. Det här ska vi verkligen ta vara på, som det vi fick höra ikväll. Det var väldigt profetiskt, tror jag, där vi befinner oss. Så lyssna gärna på den här undervisningen igen. Den kommer läggas på våran hemsida. Men ta till oss det Gud har sagt ikväll och bevara det som en skatt i våra hjärtan och försöka börja tro och leva och svara rätt på de här fyra frågorna. Jobba med dem precis som församlingsledningen i Kungsporten får göra. Jag tror att det är jätteviktigt för oss att ta till oss de här frågorna och verkligen fundera över det. Jag blir rädd.